Radionacka 99,9 MHz. Klockan är 4:30 på morgonen. Torsdagen den 30 september 2004 och vi har 6 grader här i Nacka just nu. Och det kommer att bli så där 14 grader idag under dagen. Vi har lite klar himmel så där, alltså lite enstaka tunna fina månslöjor, men mest blått. Då kommer molnigheterna att öka på under dagen. Dock blir det ingen regn idag, säger de. Solen gick upp 6:54. Det är bara 10 minuter sedan. Men det hinner lysa upp ganska bra redan nu. Ja, det börjar bli ljus redan för en timme sen när det börjar komma där bakom horisonten. Solen går ner 18:23 ikväll. Ja, just det, jag skulle kolla, är det nu vi går över till normaltid igen här den här helgen? Jag kommer inte ihåg, jag måste ta och titta efter det. Det innebär att jag får alltså ingen chans att fira solens uppgång under sändning, för då hoppar det en timme. Då kommer alltså klockan bli, nu ska vi se om solen går upp så där vid 7 nu. Ja, det här är så svårt att tänka ut alltså. Då måste det bli, när vi går upp senare, ja då måste det bli vid 8-tiden solen går upp då. Eller blir det tvärtom? Ah, det här är för komplicerat. Jag vet inte, det är så krångligt. Vi får sova en timme till då när det blir normaltid igen här om någon vecka eller sådär. Men om vi får sova en timme... Nej, det är för krångligt. Jag vet inte riktigt. Jo, men vänta. Det blir mörkare på morgonen när man har... Det blir det när man har sån här daylight savings time. Det blir alltså mörkare på morgnarna. Det innebär att solen måste gå upp liksom då vid 8 istället för... Nej, men... Jo, det måste det väl vara. Och då är frågan om liksom sista minuten där av min sändning, om man hinner fira solens uppgång innan det liksom går över till att den går upp efter min sändning. Så det är precis före min sändning nu, kanske precis efter min sändning. Ja, jag vet inte om jag hinner få chans att fira. Vi får se, vi får ta forskare där. På lördag så går i alla fall solen upp en minut före min sändning, men då sänder ju inte jag. Sen frågan vad som händer på söndag där. Nåja, ansvarig utgivare för denna sändning är Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse Lundberg och finns här på morgonen mellan 7-8. Och ja, så är det. Vinden 6 meter per sekund, sydvästlig. Och jag lyssnade på BBC 5 Live här i morse. Gick vi upp väl en 4:30 sådär tror jag. Eller 4, det gjorde väl en. Och de berättade att kvinnor springer fortare och fortare. Och snart kommer man att springa fortare än män. Det är väl då idrott man pratar om. Så... Det är något nytt vetenskapligt rön. Jag vet inte vad jag berättade. Det kom för några månader sedan en uppgift om att män kommer att försvinna helt och hållet. För de manliga generna blir så att säga sämre och sämre. Så det kommer födas färre och färre män. Fler och fler kommer bli kvinnor. Så att... ja, vi är väl, jag vet inte om det är några 1000 år kvar eller någonting. Men männen kommer så att säga dö ut. Det har att göra med att de här generna vi har som män, de är... Det är inte så att de liksom, det här med Darwin, att allting bara förnyas och anpassar sig till verkligheten och så. Det är inte helt och hållet sant. En del av de gener vi har som män, de har replikat, de har duplicerat och duplicerat och duplicerat. Så det blir lite fel ibland i förökningen där. Eller kopieringen ska jag säga. Så de manliga generna blir sämre och sämre och kommer så småningom försvinna. Männen kommer att försvinna. Ni kommer ihåg att jag berättade också om det med bananer. Där är det exakt samma DNA i alla bananer. Och det är därför de är så utsatta för angrepp. Och man har stora problem i Sydamerika med bananskörden. För det kommer vissa parasiter eller angrepp som bananerna då inte kan anpassa sig till. Eftersom de har samma DNA. Bananer föds inte på vanligt sätt. Utan det är människan som... genmanipulera, om man vill använda det ordet. Så vi får se. Samma sak händer med männen. Jag hörde en annan lustig, verkligen lustig teori här. Det talas om junk DNA. Vi människor har ju en väldigt massa DNA, massa information som man inte vet vad den är till. Och då kallar man det för junk DNA bara för man inte vet vad den är till. Men det är klart att den är till någonting. Och tänk om det finns några hemliga meddelanden där liksom. På vilket annat sätt skulle man kunna sätta in hemliga meddelanden annat än människor? Tänk om det har funnits en civilisation tidigare här som har kunnat genmanipulera och lagt in hemliga koder som då finns i alla oss människor som har hemliga koder. Som vi bara kan hitta när vi blir så avancerade att vi kan tyda ut den här koden. Ja, omöjligt är det inte. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 7:10 denna torsdag den 30 september. Och vi har, gått upp till 6,5 grad här i Nacka utanför fönstret. En ganska vacker och trevlig liten torsdagmorgon. God morgon. Thank you. Ja, DN har då en artikel om Maria Elementarskola där rektor Eva Wikberg har skrivit ett rektorsbrev i september där hon bland annat förbjuder piercing hos ungdomarna. Det tycker jag är jättebra, för finns det några äckligare än de som har metallbitar i ansiktet? Uff! Yeah! Alltså det... Jag vet inte, jag har inte läst psykologi, men om man mår dåligt så kanske man då förnedrar sig själv. Jag tycker att sätta metallbitar i ansiktet, det är liksom bara skylta med en stor flagga om att jag mår så dåligt, jag har sådana problem. Att förnedra sig själv på en sätt, jag tycker det, och det ser så jäkla äckligt ut alltså. Så att det tycker jag är skönt att de förbjuder metallbitar i ansiktet som en del har. Det är fruktansvärt alltså. Det är så sjukt, men i alla fall. Det här var bara en liten del naturligtvis. I sann journalistisk anda så tog DN upp den här lilla detaljen att korta kjolar och piercing inte skulle vara tillåtet bland eleverna på Maria Elementarskola. Och rektorsbrevet då från september av Maria Ekberg. Jag kan ju hela rektorsbrevet då. Eva Wikberg heter hon. Så jag skulle aldrig få gå där. Vänta, ska vi se här. Ja, där är den, okej. Istället för att ta en liten bit som DN gjorde. Jag kan ju ta och läsa hela rektorsbrevet till eleverna. Så får man en lite mer heltäckande bild av vad hon egentligen säger i sitt brev. Inte bara lite sådär aftonbladsjournalistik när man tar en liten detalj. Skolans uppgift är tvåfaldig. Den ska i första hand vara kunskapsförmedlande och ge viss bildning, men också till viss del vara fostrande. Maria Elementarskola har allt sedan den grundades strävat efter att fylla dessa uppgifter oberoende av pedagogiska strömningar i tiden. Skolan kommer inte att ändra sin sedan mer än 100 år välkända och ansedda profil. Den profil som gör skolan till något efterfrågat och eftersträvansvärt. Det förpliktigar att gå i Maria Elementarskola, och givetvis måste varje elev acceptera de grundvärderingar som skolan har. Som elev i Maria Elementarskola kan man varken uppträda hur som helst eller se ut hur som helst. Skolans stadgar, hederslag och motto ska inte vara en dekoration utan en levande realitet för både elever och medarbetare. Goda kunskaper är väsentliga för en människas framtid. Det betyder också mycket för den karriär man väljer. Att kunna uppträda rätt, säga rätt ord på rätt sätt vid rätt tillfälle och vara rätt klädd på rätt plats. Till fostran hör såväl etik som estetik. Varken rättsbegrepp eller känsla för stil är medfött hos människan. Det är därför betydelsefullt att fostra barn och ungdomar inom dessa områden. Att lära sig att markera skillnader mellan fest och vardag med så enkla medel som att göra sig fin, äta något ovanligt och i vacker miljö är ett sätt att sätta guldkant på tillvaron och göra den markeringen. En sådan fostran vill Maria Elementarskola ge sina elever. Därför ska skolan inte vara en arena för elever som vill utmärka sig genom att visa upp de senaste märkeskläderna, de häftigaste och största örhängena, de kortaste kjolarna eller andra för tillfället moderiktiga kläder eller andra utsmyckningar, till exempel som piercing. Skolan är en plats för studier och lärande, där var och en blir sedd och får erkänsla för sitt sätt att vara och uppträda samt för sina prestationer. I skolan är det arbete och vardag som gäller, och en alltför stark fokusering på modetrender medför störningar i verksamheten. För att skolan ska ange exakta mått, nyanser, storlek på örhängen, antal ringar, flätor och pärlor med mera som kan accepteras eller inte är en omöjlighet. Nya moderiktningar uppstår hela tiden och skulle kräva nya ställningstaganden. Dessutom skulle en sådan stilkatalog motverka syftet. Meningen med skolans fostran på detta område är inte att ge eleverna en stilkatalog, utan att ge dem en känsla för vad som är rätt och fel, såväl etiskt som estetistiskt. Att lära dem förstå värdet av rätt uppträdande och rätt klädsel på rätt plats och styrkan i att kunna tala med bönder på bönders vis och med lärde män på latin. Den känslan är inte medfödd. Men tillsammans kan vi, föräldrar och skola, ge våra barn och ungdomar denna tillgång som utgör en del av deras livskvalitet. Stockholm den 14 september 2004, Eva Wikberg, rektor vid Maria Elementarskola. Ja, men det var intressant. Och för jag gissar att det här är en privatskola då. Jag följer inte med så mycket, men det måste det vara. Sen får man ju inte skriva i vanlig skola. Och framförallt piercing, ja, men det är på något sätt så självklart. Och visst har de rätt att skolan ska ju vara en plats för att lära. Och man ska nog kolla bort de här mest störande sakerna. Ja, det är många skolor då i utlandet som har skoluniform för att komma till rätta med sånt här. Så har man löst det där. Här har man tydligen ingen skoluniform, jag förstår. Utan, och det ska man egentligen inte behöva. Jag tycker det om regler hon sätter upp räcker väl i och för sig. För man kanske inte har lärt sig lite mer om man inte har uniform, men måste lära sig klä sig inom vissa regler. Det kanske är bättre än att ha uniform. Mer ansvar. Så jag blev bara glad att det var någon som ställde sig upp mot den här äckliga piercingen. Det är ruggigt alltså. Det är fruktansvärt. Tänk när man hamnar mitt emot någon på tåget som har sådana metallbitar. Det är äckligt. Uff. Nej. Jag menar, det är illa nog. Folk som klär sig i svarta kläder och ska se så... Jag är så mag, så glåpig, jag är så karriga ut som möjligt och så bleka som möjligt och svartstripigt hår då, som de har färgat svart, det ska bli riktigt svart då. Svarta kläder. Men det är kultur och det är man kulturmänniska på något sätt. Man är klädd sån. Kolla på alla kulturtyper, de har såna här kläder alltså. För det är riktigt fint. Men, nej, alltså det var ju trevligt. Så det var en liten mer heltäckande bakgrund än vad DN hade möjlighet att ge sina spalter tydligen. Ja, du kanske inte tycker oss om det här, eller kanske tycker om det här. Du kan alltid e-maila mig på radiosbc på Hotmail om du har andra åsikter om det här. Eller om du håller med också för den delen. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och... man kan även gå till radiolars.com och höra den. Nu ligger vi faktiskt ut. Jag ska ta och kolla om det funkar. Nu ligger vi faktiskt ut på direktsändningen. Lyssna direkt. Vi ska se här om jag kan få in det. Så här. Ja, det hörs. Uff. Nej. Men det är illa nog.
Ja.
Folk som klär sig i svarta kläder och ska se så...
Och du har rätt.
Jag är så mag, så glåpig, jag är så karriga ut som möjligt och så bleka som möjligt och svartstripigt hår då.
Ja, men det verkar fungera på internet. Om man går till radiolars.com så kan man höra. Men annars kan man gå till 99,9. Det låter så här.
Svarta kläder och ska se så... Och du har rätt. Jag är så mag, så glåpig, jag är så karriga ut som möjligt och så bleka som möjligt.
Det är lite fördröjning där. Det är väl en 30 sekunder på FM och någon minut bergs på internet.
Så kan man höra, men annars kan man gå till lite.
Så, nej, men så ligger det till. Så det är bara komma igen.
Det som har varit lite konstigt är den här politiska korrektheten där man på något sätt inte får... Vissa saker får man inte vara emot så här. Vissa får man då såna här som såna här konstiga kläder till exempel får man då inte anmärka på som vuxen eller piercing. Det får man liksom inte kommentera då av någon anledning. Men nazistmärken är fortfarande förbjudna. Det gäller väl inte den här märkliga yttrandefriheten tror jag. Förklara det den som kan. Hammaren och skäran är ju tillåtet. Jag är rädd för. igår så berättades det att Christer Pettersson, misstänkt för mordet på Olof Palme, har avlidit av hjärnskada. Det fortsätter även tidningen att prata om idag. Men Palmeutredningen, den lever vidare. Den ska fortgå. Man kanske kunde slå ihop den med den där utredningen om Storsjö och djuret. Jag vet inte, jag kunde vara... Jag undrar, hur ser en arbetsvecka ut på den här palmutredningen? Måndag morgon. Alla mötes. Chefen frågar. Är det någon som har en ledtråd? Ingen svarar. Och alla går till sina rum igen. Vilket drömläge att vara utredare där alltså. Nej, jag har helt enkelt ställt på palmutredningen. Ingen kan ju klaga om att ta ledigt på helger och man kan ju lugnt sådär runda av då vid lunch på fredagen för att gå hem och fundera. Och så kan man gå in till chefen och säga att man har fått ett tips om Bahamaöarna. Och väl där så kan man leta patronhylsor i sanden. Spana efter skummis här i baren och sen hem och skriva rapport och sätta i hyllan. Och regniga dagar kan man sen känna på sig att det vore bra att gå ner i källaren för att kolla den där rapporten igen. Där kan man då minnas stranden på Bahamas. Soliga palmerna. Och sedan ska ju rapporterna omorganiseras då och då. Och man kan åka på besök hos FBI för att lära forensics. Och väl där kan man ju berätta att det är Sveriges största mordutredning man är ansvarig att arbeta med. Jag läste det här rektorsbrevet nyss från Eva Wikberg i Sofia Elementar eller vad det nu heter. Jag måste bara säga att det finns en... jag förstår den goda tanken som hon, rektorskan, har med den här idén om det här brevet hon har skrivit. Men det finns ju alltid en risk om man har den inställningen hon har att det kan slå lite fel och att eleverna då missuppfattar det hela och inte... respektera folk som inte är som dem, som inte har den här stilen eller klä sig på det här tjusiga sättet, ja tjusigt, men alltså inte kan ha sån här perfekt stil, att folk då som har blivit uppfostrade i den anda som rektor Eva Wikberg pratar om, att de människorna blir väldigt fördomsfulla. Och hon nämner här både etik och estetik. Och det är viktigt att komma ihåg att estetik är ju trots allt på utsidan och trots allt faner, även om man kan säga att det också handlar om livsinställning på lite djupare sätt, det kan jag förstå. Men då ska man nog koncentrera sig mer på saker som att bevara livet, sig själv, och inte för att det ska bara se tjusigt ut, utan för att det finns någon form av djupare saker att vårda den kroppen.
kropp man har och så vidare, och de ägodelar man har och de kläder man har. Men samtidigt får man då, om vi tar det i etikdelen, så är risken med det hon skriver att man då ser ner på folk som inte har samma utsida. Och det gör man ju för det första ett fel, och kan man ju inte bedöma och se människor rätt. Man gör ett fel då, och det leder också till en väldigt tråkig övermänniskomentalitet. Och det där kunde hon ju framhållit i brevet, men eftersom hon inte gjorde det så får jag utgå från att hon inte har förstått den saken. Eller inte bryr sig om den saken. Och det är ganska allvarligt om man är rektor. Hon nämnde etik då en eller två gånger, men hon kunde utveckla det eftersom hon utvecklade den andra sidan med estetik noggrant. Jag tycker hon har rätt i det hon sa där, men etikdelen kunde hon då ta, för att det är så lätt att det där blir missförstått. Så att det där gjorde hon ett fel. Men å andra sidan, jämfört med alla andra skolor, så kan det vara skönt att ha någon som går för långt åt andra hållet som hon gör. Jag ska inte säga att hon gick för långt, men att hon missade den viktiga delen med etik där, som hon bara nämnde ett par ord, men hon skulle alltså tagit upp den delen att det här med utsidan är ju trots allt bara utsidan. Och ska man lära sig bedöma människor och förstå människor, så måste man ju kunna se lite djupare. Man måste kunna ha lite mer förståelse, och det kanske man inte heller lär sig på en kafferast, men då krävs att äldre berättar det för en, och så som hon gör som rektor. Så där hade det lite i övrigt att önska, det hon skrev. Och det gör väl att man blir glad att hon skriver det där hon skrev, eftersom det fattas i sånt idag. Det finns inte så mycket sånt idag. Det är för mycket av att få en märklig låt-gå-mentalitet. Men då är det risk att det slår över åt andra hållet, som det gjorde med den här rektorn, som då inte kan ge en mer heltäckande bild. Så undrar vad hon säger om det. Man kunde höra vad hon säger om den kritiken, ja. Jag sitter och kollar en tycker i DN, DN Debatt. Rubriken är kompakt vänstervridning i biblioteken. Ny undersökning visar på stor slagsida i bibliotekens inköp av samhällspolitiska böcker. Ja, det är intressant. Det här har jag aldrig riktigt forskat i, men det är ganska ruskigt om det är så. Man har ju hört folk som har sagt det ibland. Jag vet, när Radio Nord förbjöds så skrevs då en bok av, jag kort sagt, det kanske var en spökskrivare som skrev, men boken heter Radio Nord kommer tillbaka. En kompis till mig berättade att den var nästan omöjlig att hitta på biblioteken. Den liksom bara försvann. Den liksom fanns inte på biblioteken. Jag tänkte han kanske är lite paranoid, men han har nog rätt. Det är ganska ruskigt. Det var en bok som kritiserade, indirekt kan man säga, kritiserade de styrande, nämligen regeringen. Den berättade om, jag läste boken och den berättade om Radio Nords öden och äventyr och sådär. Den var väldigt positivt skriven. Så att det var inte så att den gick ut för att kritisera, men det blev det indirekt att den kritiserade att de blev förbjudna och fick sluta. Och den boken liksom bara försvann då från biblioteket. Ny undersökning visar på en stor slagsida i bibliotekens inköp av samhällspolitiska böcker. Landets bibliotekshyllor bångnar av socialistiskt präglad litteratur. Detta är en liten undersökning av bibliotekens inköp av ett urval av samhällspolitiska böcker av vänster respektive höger karaktär. Vänstervikten är kompakt. Högerböckerna finns i knappt 40 kommuners bibliotek. Vänsterböckerna är mer än 155 kommuner. Lekmannen Johan Ehrenbergs antikapitalistiska betraktelser finns i 8 gånger så många kommuner som den ledande nationalekonomen Assar Lindbecks alster. Ja, det är då herrarna Johan Norberg och Björn Wallace som har gjort den här studien. Johan Norberg, han är väl då betald av Timbro då, och det är väl näringslivsfond eller någonting som ligger bakom, tror jag. Jag ska inte svära på det, men det kan vara bra. Det står så här: Johan Norberg, författare och idéhistoriker, idépolitiskt ansvarig på Timbro, och Björn Wallace, arkeolog och civilekonomstuderande vid Handelshögskolan i Stockholm. Det kan vara bra att ge avsändarna till sådana åsikter. Men de har alltså gjort en undersökning. De börjar med att dela in böcker i vad de tyckte var vänster och höger, och kollade vad biblioteken hade och fann en kompakt övervikt på vänsterböcker. Avsaknad av högerböcker. Nu är de här herrarna förstås part i målet. Men så att jag vet inte hur de gjorde sin undersökning, vilka kriterier för vad som var vänster- och högerböcker och sådär. Det har de, berättar de i och för sig här i DN, tyckaren. Men jag tror de har rätt. Jag tror helt enkelt de har tagit fram fakta som stämmer och som gynnar deras sak. Det är väl så det är, helt enkelt. Det här är ju väldigt viktigt. Det är därför folk läser så lite. Det är väldigt viktigt att en sån tung institution som biblioteken ska vara öppen för alla idéer, och där en allmän liberal tanke ska finnas naturligtvis. Liberal är dess ursprungliga bemärkelse. Men vad ska man göra åt det här? Det verkar som hela Sverige har någon form av slagsida. Och det innebär att det blir en hjärntvätt, helt enkelt. Det innebär att det blir någon form av norm, det som egentligen inte är norm, det som är vänstertankar. Vi pratade om Vänsterpartiet här igår, som kan lulla på en fruktansvärd hyllning av diktaturer, och samtidigt som de bröstar sig på att de fred och frid och demokrati. Och så har de då hållit på att ha stöd av diktaturer och har stött diktaturer och motarbetar demokratiska strävanden runt om i världen. Alltså. Och de kan hålla på, de får in kritik i media. De liksom får vara med i de fina salongerna, och det kan bara rulla. Det är fruktansvärt. Det är helt ruskigt. Det är lätt att jämföra dem med nazisterna, som inte är insläppta på samma sätt, trots att de ligger väldigt nära Vänsterpartiet. Och närmare blir det nu. De senaste åren så har ju närmarna bara ökat och ökat. Så det här är någonting väldigt allvarligt, och det är bra att den här utredningen har gjorts. Den som vill läsa kan gå till DN Debatt den 30. Nej, det var nog den 24 september där var inne. De här datumen är inte alltid riktigt på tidningarnas hemsida. Så att tidningarna, när man går in på en tidningens hemsida så ser man alltid dagens datum. Även om man läser en gammal artikel så brukar dagens datum stå högst upp.
Jag vet inte om det är för att det ska verka aktuellt och nytt, så att man ska bli intresserad. Jag vet inte vad tanken är, om de inte har tänkt så noga. Men så den, det ser ut som det var den 24 september den var införd, och DN Debatt kan man gå till, och man kan söka kanske på Johan Norberg då. Ja, det här är ganska allvarligt, och de skriver: men långt ifrån att vara en demokratins och mångfaldens motvikt mot en ensidighet och inskränkthet som råder på andra håll, har de svenska biblioteken alltmer blivit ännu en kanal för denna ensidighet. Den som vill ha en kritisk granskning av svenska maktrelationer och förutfattade meningar har idag mer att vinna på att koppla upp sig på internet än på att besöka bibliotek. Ja, det var allt jag sagt. Det är internet som gäller, och än så länge har väl kanske inte det blivit en allmän mediafora för att skaffa nyheter och information. Jag tror de flesta fortfarande går till Rapport, och de flesta kollar väl de stora tidningarnas kanske då nyhetssidor om man går ut på internet. Men det finns mer, och det är möjligt att det är en tidsfråga innan internet kan bli mer av en faktor i svenska media. Och det lär ju de som har makten naturligtvis kämpa emot. Man har redan varit inne på att försöka begränsa och förbjuda vissa delar av internet, precis som man gör i Kina där man förbjuder. Och här har man försökt med PUL, personuppgiftslag och något sånt där kringelikrokande. Om man kommer att leva och misstänkliggöra, om det ska bli någon internetsajt som blir riktigt stor som inte följde den allmänna strömmen här av meddelanden, så skulle den naturligtvis misstänkliggöras på alla sätt och vis och saboteras och sådär. Så det här är ganska intressant. De gjorde alltså en undersökning när de plockade ut vänsterböcker och högerböcker, och de skriver så här: med högerböcker avses här litteratur som huvudsakligen är positivt inställd till ekonomisk liberalism, äganderätt, fria marknader, privat företagsamhet och en begränsning av skattetrycket och den offentliga sektorn. Exempel på sådana författare är Björn Lomborg, Susanna Popova och Assar Lindbeck. Med vänsterböcker avses litteratur som huvudsakligen är kritisk till den ekonomiska liberalismen. Och författare som Naomi Klein, Barbara Ehrenreich och Johan Ehrenberg. Vi har försökt göra ett urval där varje bok har en motsvarighet på andra sidan den politiska vattendelaren, som påminner om vad gäller ämnesval och målgrupp. Vi hade förväntat oss en vänsterövervikt, men vi hade inte kunnat drömma om att den var så kompakt, skriver alltså herrarna. Om en biblioteksbesökare helt förutsättningslöst vill läsa in sig på ett område som nationalekonomi, feminism eller miljöpolitik, är sannolikheten 4 gånger större att hon går därifrån med en vänsterbok i handen än med en högerbok. Ja, det är viktigt. Mest anmärkningsvärt är att den liberala bok som finns i flest kommuner finns i betydligt färre kommuner än den vänsterbok som finns i minst antal kommuner. Ja, det där hänger jag inte med på, men jag förstår deras andemening. Det blev för krångligt, men jag tror dem. Vad de än menade så tror jag dem. Men det här innebär ju att det offentliga politiska samtalet har en slagsida. Och när jag har varit inne på sådana debattsidor på internet, så är det faktiskt många svenskar som säger det, även om skolbiblioteken. Här är en som skriver: jag minns fortfarande skolornas bibliotek som var nedlusande med vänsterpropaganda. Borgerliga tidskrifter försvann dock på något underligt vis. Undrar hur? Ja. Nu skriver signaturen Rickard Ström här på den insända sida. Det verkar som alla håller med om här. Det verkar som det här är en stämning som finns. Ja, ibland liberala debattörer då, men man är helt medveten om det här och bara accepterar att det är så.
Ja, här är en signatur Bo som har skrivit: jag var en flitig användare av folkbibliotek från 10-årsåldern. I magasinen fanns världens samlade erfarenheter. Även ytterst olämpliga åsikter fanns tillgängliga. Upptäcktsresandens berättelser om folkslag och sedvänjor gjorde runt från 150 år. Av teknisk litteratur fanns tyska teknikfanatikers samlade insatser i form av noggranna tabeller och diagram. Efter utrensningarna förstod man att allt man ogillat eller inte begrep var borta. Till och med delar av Astrid Lindgrens produktion är utrensat. Ja, jag kan inte svara för just om det stämmer eller inte, men jag kan säga på debatt, jag är inne på en debattsida som heter Svensk politisk debatt, och där är det en kompakt flod av folk som håller med om att biblioteken inte är speciellt objektiva. Och många vittnar om olika erfarenheter de har haft. Så det är till någonting djupt känt. Ja, det är ganska ruskigt här naturligtvis, men det följer med i medias allmänna vridning och det färger hela det politiska samtalet. Så min uppmaning är bara internet. Där har man möjlighet att börja leta. Det finns väl kanske inga riktiga stora svenska sajter än så länge som ger emot det. Det finns enstaka mindre här och där. Olika klass. Och en del av motståndet kommer ju från väldigt etablerat håll i Sverige också. Så att jag litar väl inte helt på det heller. Men det är väl någonting som möjligen i framtiden kan förändras i Sverige om vi har tur. Och om internet kan slå igenom lite mer. För där finns alltså en hel del egentligen. Och det är allvarliga saker, för det har att göra med ett helt land, ett helt folks uppfattning av det, sitt offentliga samtal och sin balans och sin syn på hela världen speglas igenom det här. Så det kanske är någonting som kan förändras med åren möjligen om Gud är god. God morgon, det här är Radio Nacka, torsdagen den 30 september 2004, och nu är klockan 3-4 minuter i 8 på morgonen. Det har gått upp till 7,6 grader. Det kommer bli 14 grader varmt idag. Och solen lyser här över Nacka, men det kommer att molna på lite under dagen kanske. Dock ingen regn, lovar de. Så jag tackar och önskar utgivare i Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse och finns här på morgonen om datorerna som medier. Ha det så jättebra i alla fall. Nu klockan 8. Vi säger tack och adjö. God morgon.